P4 Extra fortsätter alldeles strax. Vi håller på fram till klockan 3. Vi ska bland annat prata om att Emma och Ella misstänks ha smygfotats av sin tidigare idrottslärare. Och nu så vill de stämma kommunen. Vi drar också till Sweden Rock som drar igång idag. Men först så blir det nyheter.
Ekonyheter. Sverige har ingått ett avtal med Estland om att få placera upp till 600 dömda brottslingar i estniskt fängelse. Justitieminister Gunnar Strömmer.
Ja, utgångspunkten är då att kriminalvården med stöd av det här avtalet tillfälligt ska kunna överlåta ansvaret för verkställigheten av ett fängelsestraff till Estland, och det är under en begränsad tidsperiod. Vår bedömning är att den modell som vi nu har så att säga förhandlat fram är fullt förenlig med våra svenska grundlagar och våra internationella åtaganden.
För att minska platsbristen i svenska fängelser har Sverige och Estland kommit överens om att Sverige ska få hyra 400 celler i ett fängelse i Tartu i sydöstra Estland. Dessa celler har plats för totalt 600 intagna. Det handlar om dömda män som ska avtjäna fängelsestraff i säkerhetsklass 2, vilket innebär att de inte bedöms som en stor säkerhetsrisk. De intagna ska vara minst 18 år gamla och kan vara både svenska och utländska medborgare, men inte från Estland. Avtalet ska undertecknas av Sverige och Estlands justitieministrar om några veckor, och för att det ska börja gälla måste det även godkännas av båda länders parlament. Om allt går enligt plan träder den nya lagen i kraft den 1 juli 2026.
För svensk del så arbetar vi nu fram de lagstiftningsändringar som är nödvändiga med anledning av det här avtalet.
Sa justitieminister Gunnar Strömmer, och det var Bashir Kavak som var reporter här. Statsminister Ulf Kristersson utesluter inte att alla internationella adopterade bör få en ursäkt från staten, och att det är väldigt allvarliga uppgifter som kommit fram genom adoptionskommissionen. Regeringens utredare föreslog tidigare i veckan att internationella adoptioner ska förbjudas eftersom bland annat flera fall av barnhandel upptäckts. Enligt Kristersson så ska regeringen nu se över kommissionens förslag. Turkisk polis har gripit ytterligare 5 borgmästare från oppositionspartiet CHP. Gripandena de gjordes tidigt i morse, och de frihetsberövade är borgmästare i provinsen Istanbul och i Adana-provinsen i landets södra delar. Sammanlagt så har nu 11 CHP-kopplade borgmästare i Turkiet gripits misstänkta för påstådd korruption. Och en av dem är Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu, som sett som en av Erdogans främsta utmanare om presidentposten. Sist kan jag berätta att Ukraina bjuds in att delta i NATOs nästa toppmöte som hålls i Haag i slutet av juni. Det här bekräftar generalsekreterare Mark Rutte. Man har inte sagt exakt i vilka möten och på vilken nivå som Ukraina kommer att få delta. Rutte säger också att Ukrainas oåterkalleliga väg till medlemskap i NATO ligger fast. Så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
Nu fortsätter P4 Extra med Karin Frick.
Härligt att du lyssnar i P4 Extras andra timme. Emma och Ella misstänks ha smygfotats av sin tidigare idrottslärare. Nu vill de stämma kommunen och kommer hit till mig i studion. Och så drar vi till Sveriges största festival, Sweden Rock, som drar igång idag. Och så träffar jag killarna i nya säsongen av Bachelor. Men först ut, Alex Warren med Ordinary.
They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. Of your knife, staying drunk and revived. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, but your sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found hopeless. Hallelujah. Side of heaven. tear me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary. Shine on me with your touch, aurora turn me to dust. The angels up in the clouds.
Ella Paldan och Emma Lindholm misstänks ha smygfilmats av sin tidigare idrottslärare. De är två av 160 tidigare skolelever i Haninge som fått ett brev på posten från polisen med informationen om att de identifierats på idrottslärarens hårddiskar. Det handlar om den person som förra året dömdes för att ha smygfilmat över 100 lågstadieflickor, och SVT avslöjade att offren kunde vara betydligt fler. Ella och Emma är två av dem, och nu finns ni här hos mig i studion. Välkomna till P4 Extra.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Ella, vad var det som stod i brevet från polisen?
Nu minns jag inte helt ordagrant, men det var väl att man blev utsatt för barnpornografibrott. Någonstans då mellan 2006-2013 av då vår gamla idrottslärare.
Och hur gammal var du då?
När jag hade honom så gick jag årskurs 2-5. Så det var ett tag sedan nu.
Vad kände du när du läste det?
Min spontana reaktion var att jag slängde det, helt enkelt faktiskt. Men det var nog för att jag inte riktigt kunde förstå eller ta in vad det faktiskt var för brev. Sen när jag pratade med några gamla klasskamrater som hörde av sig till mig och frågade om jag hade fått brevet, så tog jag upp det igen och läste lite extra noga. Det tog ett tag innan jag liksom kunde smälta vad det var för brev och vad det handlade om. Det var konstiga känslor. Jag tror att det tog flera dagar innan jag bara fick en reaktion. Vilket var en hel del ångest och barn, lite så här skamsen på något sätt, att man då har blivit filmad som man inte alls visste om i den åldern.
Emma, hur reagerade du?
Alltså, jag hade typ förväntat mig att jag skulle få ett när jag hörde att några av mina klasskompisar hade fått. Jag satt hemma och typ väntade, och sen hörde jag hur posten kom, och då dampte ner där i lådan att det var från polisen. Så jag öppnade det och läste igenom det lite snabbt och bara hopp. Ja, då fick jag det bekräftat liksom.
Men innan du hörde det från dina kompisar, hade ni någon misstanke om att ni kunde ha smygfilmats under den här tiden?
Nej, inte alls. Vi hade ingen aning om det. Det enda vi larmade om till våra lärare och sånt, det var ju att han var äcklig liksom och gick in i vårt uppklädningsrum och sånt. Vi hade ingen misstanke alls om att det ska ha pågått någon fotografering eller någonting, utan det är någonting vi har fått reda på nu i de här polispapperna.
Men det är ju inte heller någonting som man kanske går och tänker på när man är 6-7 år gammal.
Nej, alltså nu är jag 2 år äldre än vad Emma är, men det enda vi visste då och larmade om, det var det sätt eller det beteende han hade och de sakerna han gjorde mot oss som gjorde att vi kände oss obekväma liksom.
Och vad kunde det vara för grejer då som han gjorde?
Nej, men han kom in väldigt ofta i omklädningsrummen. Han var väldigt noggrann med att vi skulle duscha och kollade när vi duschade och klädde om eller bytte om och sånt. Sen efter idrottslektionerna, det här är någonting som jag främst minns då, och det är ju att efter idrottslektionerna så fick vi först gå in i omklädningsrummen, och då låste han dörren. Och sen efter ett tag när vi liksom hade börjat byta om och fixa oss inför duschen, så öppnade han då alltså tjejernas omklädningsrum. Alltså när man var så liten så ville man ju vara lite busig. Så man sprang ut där, och då så jagade han oss lite runt om i idrottshallen. Och sen tror jag att det blev,
och då var ni nakna.
Ja, precis. Och sen tror jag att det blev lite som en vanlig sak att vi alltid blev utslappta i idrottssalen. Och klättrade upp på tjockmattor och allt möjligt. Så, ja.
Men SVT Nyheter kunde förra året avslöja att elever larmat om idrottsläraren under flera år och att han förbjöds att vistas i era omklädningsrum, i flickornas omklädningsrum. Och redan för 10 år sedan så omplacerades han och senare köptes han ut av Haninge kommun på grund av olämpligt beteende mot barnen. Ingen polisanmälan gjordes. De brott som ni två misstänks har blivit utsatta för är ju preskriberade nu. Hur känns det?
Det är jätteirriterande. Framförallt eftersom att vi inte visste om det innan. Vi har ju inte kunnat göra någonting åt saken innan det har blivit preskriberat. Liksom, för vi har inte vetat om det. Så det, jag tycker att det är helt sjukt att det ska bli preskriberat när vi har fått reda på det bara förra veckan.
Mm. För ni vill ju att de ansvariga ska ställas inför rätta och inte enbart då idrottsläraren. Hur kommer ni gå vidare med det här?
Vi har skapat en gruppchatt där vi har hittat nästan alla 160. Jag tror att vi är 114 typ i vår gruppchatt nu. Och där håller vi på och liksom pratar och stöttar varandra i det här och planerar hur vi ska göra framöver.
Mm. Hur mår ni idag?
Jag känner väl bara... Alltså som sagt, jag har svårt att smälta hela grejen och så. Men det har ju blivit liksom att det är gamla sår som har rivits upp på ett sätt. Och man börjar få minnen tillbaka och börjar tänka tillbaka på vad som hände. Och man börjar liksom spekulera lite kring vart var kamerorna ens. Vad är det han såg? För det har vi inte kunnat få ta del av. Det är mycket tankar som går runt i huvudet.
Och det här att man inte tog varningarna på allvar, hur ser du på det, Emma?
Alltså, när vi var yngre, alltså i den åldern och på den tiden, så var det ju inte så vanliga saker. Alltså, de här grejerna vi har varit utsatta för. Det är mer vanligt och mer allvarligt idag. Det är alltid allvarligt, men man ser på det allvarligare idag än vad man gjorde då.
Mm.
Jag vet bara att jag hade mina döttrar kommit med det här till mig, så hade jag blivit skogstokig.
Jag känner bara en... Jag är ju väldigt arg. Det är ju en känsla som verkligen har kommit efter jag fick det här brevet. Jag är så arg på alla vuxna som var runt omkring oss. Alla lärare och alla liksom, styrelse eller vad man ska säga, rektorer som inte trodde på oss. De är jag riktigt arga på, för vi gick väldigt ofta och sa till vad som pågick. Och blev utskällda nästan till. Liksom.
Mm. Ingen som tog er på allvar. Ella och Emma, tack för att ni är här och för att ni berättar om detta här i P4 Extra. Vi ska se att Sven Gustafsson, moderat och kommunstyrelsen ordförande i Haninge kommun sedan förra året, säger till SVT, citat, vi är medskyldiga till det här. Förlåt så jättemycket att kommunen inte trodde på er. Det är helt oacceptabelt, slutcitat. Och Haninge kommuns presschef Rasmus Sandsten skriver så här till P4 Extra. Haninge kommun ser mycket allvarligt på det som hittills framkommit i polisens utredning, och vi har full förståelse för att det här väcker starka känslor just nu, inte minst hos de före detta elever som nu fått det här brevet från polisen. Att det diskuteras om att stämma kommunen är också fullt förståeligt. Vi välkomnar alla granskningar, utredningar och rättsliga prövningar i denna fråga för att få klarhet i exakt vilka fel som begicks av den dåvarande skolledningen och hur vi idag kan fortsätta bli bättre och göra bättre. Vårt främsta fokus just nu är att erbjuda stöd till alla brottsutsatta och stå till polisens förfogande i deras utredning. Många av fallen ska vi säga också avslutningsvis så ska jag också säga det, att många av fallen är inte preskriberade. 60 av de 160 som har fått breven av polisen kommer att kallas till förhör för att åklagaren sedan ska kunna väcka åtal.
If you were faced with him and
Joan Osborne med One of Us. Strax så ska vi prata och bege oss till Sweden Rock som ju drar igång idag, Sveriges största festival. Men innan det så tar vi och lyssnar på Miss Li och På måndag.
På måndag ska jag ta tag i mitt liv. Jag ska bli en sån som alltid går i mitt tid. Sluta vara så himla dum och stanna till sist. Du, jag lovar och jag svär, mina vänner har växt upp för länge sedan. De har sovit 8 timmar när jag går hem. Skaffat hus och bil och barn och allting sånt där. Men evigt vilsen står jag här. Jag är tragisk det än är. Och vissa tänker säkert, ska hon inte ta och växa upp och bli något vettigt någon gång? Plugga vidare och skaffa sig ett anständigt jobb. Kanske börja jobba lite mera med det mentala. Om hon kanske bara kunde växa upp och vara lite mindre naiv. Sluta tro att hon ska breaka med sin kassa musik. Hennes låtar är ju ändå inte så geniala. Men jag gör så gott jag kan. Fast livet kan vara svårt ibland. Jag ska städa hela huset skinande rent. Jag ska börja ställa klockan, aldrig vara sen. Vänta bara, ska du se att jag kan vara bra. Nästintill helt underbar. Ge mig bara några dagar. Och vissa tänker säkert, ska hon inte ta och växa upp och bli något vettigt någon gång? Plugga vidare och skaffa sig ett anständigt jobb. Kanske börja jobba lite mera med det mentala. Om hon kanske bara kunde växa upp och vara lite mindre naiv. Sluta tro att hon ska breaka med sin kassa musik. Hennes låtar är ju inte särskilt fenomenala. Men jag gör så gott jag kan. Fast livet kan vara svårt ibland. Oh, ska sluta ringa dig mitt i natten. Ska börja dricka varannan vatten. Och om du någon gång kommer tillbaks, ska jag vara så jävla bra. Jag kommer vara sund och balanserad. Så himla ordningsam och motiverad. Ja, jag ska visa dig att jag har ganska bra. Ge mig bara några dagar. Jag kommer vara helt underbar. Har inte visat det än, men ja, jag ska ta tag i det på måndag. Jag ska ta tag i det på måndag.
Ja, på måndag så ska hon ta tag i det, Miss Li. Men idag så är det onsdag och då drar Sveriges största festival Sweden Rock igång. Och med mig nu på plats i Norge, och då menar jag inte landet Norge utan Norge utanför Sölvesborg, har jag P4 Blekinges Helena Gustafsson. Hallå Helena, hur har det på plats där? Hur är stämningen?
Men det är ju bra, Karin, och det är ju det här med betoningen, ska vi ta det först?
Aha.
Norge.
Norge, inte Norge, ja. Då. Nej, men vad bra.
Precis.
Jag kände att det var värt ett förtydligande i alla fall.
Ja, men jättebra. Vi ska vara tydliga med det. Och festivalen, alltså stämningen är ju fantastisk. Jag måste säga att jag har ju varit här många år och så mycket folk som det är här redan första dagen. Jag tror inte att jag har sett det innan. Och det är ju kiltar och härliga utklädnader från topp till tå. Men framförallt så är det ju svartklädda rockers, jeansjackor med massa patches på och allt sånt. Ja, man känner sig hemma liksom.
Vad härligt. Men varför är det så populärt i år då, skulle du säga?
Jag vet inte riktigt, för att de har ju också fått lite kritik för line-upen i år faktiskt. Men sen finns det ju de här banden som drar mycket folk, bland annat då Slipknot som ju går på ikväll. Lite längre fram så är det också Sabaton, Scorpions och Sex Pistols faktiskt, som är en liten outsider ändå. De är ju lite mer åt punk egentligen.
Mm. Och festivalen börjar som sagt idag, men visst är det så att människor har liksom kommit till området långt tidigare än så?
Ja, visst har de det. Alltså en del, de kampar ju här utanför flera dagar, kanske till och med en vecka i förväg. Och liksom hovrar runt området här och ser när scenerna byggs upp och liksom tar del av lite festivalmat redan i förväg och så vidare. Så att absolut, det är många som har laddat för det här långa tider.
Men Helena, om du bortser från det här med kiltarna då som du var inne på alldeles nyss. Hur ser det ut precis runt dig just nu? Är det så där härligt lerigt och geggigt eller hur ser det ut?
Inte alls. Jag skulle säga att det är optimala förhållanden för just den här festivalen. Det är lite molndis faktiskt, men ändå så har vi ställt oss lite i skuggan av ett träd just nu för solen kommer fram emellanåt. Och det är inte heller så där rökigt och dammigt som det blir här lätt efter några dagar. Att man kommer hem som ett litet jordtroll, typ så. Inte än.
Nej.
Och jag har faktiskt fångat en familj här från Växjö som jag står med just nu. Och det är Lasse, Henrietta, Grundits med barnen Helge och Hildur, 10 år och 14 år. Ja, på tal om outfits då, ska vi börja där kanske, Henrietta? Det där patronbältet som du har runt midjan, hur kom du ens in med det?
Ja, men det är lite speciellt. Tydligen kan det användas för att skada andra människor om man inte är försiktig. Så det måste sitta fast ordentligt i bälteshällan. Men bara det gör det så det är inga problem att komma in.
Mm. Och du har också någonting vackert på huvudet. Det är som några horn.
Ja, men det är som ett par gethorn som jag har beställt dyrt på nätet. Mycket nöjd.
Ja, du är väldigt fin. Annars är det ju hattar i den här familjen. Helge, 10 år. Berätta om din hatt. Jag fattar att det här är ett fynd.
Ja, det är min idols. Han har också en sån här hatt och...
Han är ju gitarrist i Dad, eller hur?
Ja.
D.A.D.
Ja.
Och vad heter han?
Jakob Binser.
Han har en sån här snygg, hög, svart hatt som du har.
Ja.
Pappa har också hatt, pappa Lasse, och är ju rockare. Är det på fädernet som rocken kommer här med barnen, eller?
Ja, jo, ja, absolut.
Ja. Men ni drar hit ju med era barn varje år. Hur är det att komma till festivalen med hela familjen?
Ja, men det är jättefint för att festivalen i sig är så pass lugn och städad tycker vi. Så att det är inga problem att ha med barn. Och vi skulle inte få åka hit utan barnen, tror jag.
Nej, Hildur, du nickar instämmande här. Vad skulle hända om de åkte hit utan er?
Nej, då hade jag blivit riktigt sur alltså. Det är det bästa på hela året, så nej. Så får det inte bli.
Varför är det så bra? Kan du liksom sätta fingret på vad det är?
Ja, men både musiken och folket, alla är som en stor familj och alla är glada och bra stämning helt enkelt. Ja, riktigt kul.
Och mamma Henrietta, hon är ju verkligen veteran när det gäller Sweden Rock. Du har många år på kontot.
Ja, av och till i alla fall har vi varit här ända sedan Karlstadsfestivalen. Så det är ju, nej men det är som Hildur säger, det är årets höjdpunkt. Och det är så roligt att man kan åka hit med barn också. Vi har ju kört ett antal år innan barnen kom. Men det är ju väldigt barnvänligt och underbart trevligt familjeevenemang.
Ja, där hör ni alltså Lasse, Henrietta, Helge och Hildur från Växjö. Kalvsvik ska jag säga att ni kommer från, ligger lite söder om Växjö. Ja, det är en fantastisk festival, Karin. Jag önskar att du var här.
Ja, precis. Man blir ju väldigt sugen på att se ut som ett festivalbusktroll och hänga där lite grann nu efter något. Men bra koll hos de yngre festivalbesökarna där. Bra rekat av dig, Helena, att få fram den här familjen, måste jag säga.
Ja, men jag tror faktiskt att jag tar rygg på framförallt Helge och Hildur här. De har så många patcher på sin jacka.
Verkligen. Då missar du ingenting. Tack för rapporten, Helena Gustafsson, reporter på P4 Blekinge. Ja, men hörni, jag tycker att vi påpassligt tar och lyssnar på lite festivalmusik då. Sex Pistols och Anarchy in the UK.
Cause I wanna be an anarchist. In the UK med Sex Pistols, en låt från 76. Det passar väl bra att lyssna på när nu Sweden Rock drar igång idag. Härlig rapport därifrån. Nu blir det lokala nyheter.
Klockan är 2:30 och det har blivit dags för lokala nyheter från oss här på P4 Göteborg. Och vi börjar med ett förslag om flytande öar i Göta älv.
Flytande öar bland kranar och färjor i Göta älv, det vill Kristdemokraterna i Göteborg se.
Ja, men för mig handlar det om att återta lite av Göteborgs själ och livsnärre älven som vi tittar på.
Jörgen Knudsson, Kristdemokraterna i Göteborg, sitter och filosoferar vid Frihamnen. Han, tillsammans med partikollegan Elisabeth Land, ligger bakom motionen om flytande öar i Göta älv.
Vi tog ju exemplet Köpenhamn, där öde hamnar som du har här. Där ingenting händer på många år. Så tar man det tillbaka lite grann med hjälp av vattnet.
Men du, vad skulle man använda de här öarna till då?
Du kan sitta där, dingla med benen ner mot vattnet, fiska, och så dyker upp en av de här sälarna som ibland kommer in här i hamnen. Det vore väl häftigt.
Det blev dock nej till förslaget. Stadsmiljöförvaltningen bedömer att det skulle kosta cirka 1,5 miljoner kronor bara att utreda saken.
Är det inte väl en dyr idé?
Nej, jag tror inte det. Det är en liten enkel idé att nyttiggöra det vi har.
Linus Hälsing, Hasse Andersson, P4, Göteborg.
Polisen i område väst ska bli bättre på att skydda särskilt utsatta brottsoffer. En prioriterad grupp som man hittills misslyckats med är transpersoner.
Anmälningsbenägenheten är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt låg. Och det förstår ju vi att de utsätts ju för brott precis som alla andra. Och det finns ju dessutom en hög utsatthet för brott bland transpersoner till exempel.
Anna Lindström samordnar arbetet med särskilt utsatta brottsoffer i område väst.
Vi har ju sett också att man saknar förtroende för polisen i olika trygghetsmätningar. Och där har vi ju nu, vi har en samverkan med HBTQI-organisationer för att, och deltar även på Pride, West Pride här för att möta de här personerna och också få hjälp i hur ska vi kunna förbättra oss i de här frågorna. För uppenbarligen så har vi ju inte lyckats.
Anna Olofsson och Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
Kom ihåg att du kan alltid lyssna på fler nyheter såväl som våra andra program i appen Sveriges Radio Play. Där kan du även ställa in P4 Göteborg som just din lokala kanal så att du inte missar någonting. Jag som står i studion är Emma Tobiasson.
Nu fortsätter P4 Extra med Karin Frick.
Ja, vi har en stund kvar och kanske är det så att du ska börja ett nytt jobb i närtid, eller så kanske det handlar om sommarjobb, och så slänger den blivande chefen fram ett sekretessavtal, och det här kan ju kännas lite läskigt. Vad innebär det egentligen och hur mycket får man berätta för sin partner där hemma och så där, och vad kan man straffas för? Ja, det finns ganska mycket att reda ut och det ska vi göra med en professor i civilrätt vid Uppsala universitet alldeles strax. Men först A Bar Song med Shibuzi. On a Birkin, she's been telling me all night long. Gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5 ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Stepping on the table, she don't need a thing.
good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. Name on me, Jack Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for a shit. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh, Lord. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another.
Trafikredaktionen P4 Göteborg, då är det problem i spårvagnstrafiken. Det gäller spårvagnslinjen 10 som har spårat ur och därför är nu linje 3 indragen mellan Vasaplatsen och Vasa-Victoria-gatan och går istället via Domkyrkan. Det här gäller i båda riktningar och så också för spårvagnslinje 7 och 10. De åker istället via Valand och Korsvägen och även här i båda körriktningar. Vill du veta mer så söker du din resa i appen Togo. Oh my good lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. At the bottom of a bottle, don't miss me. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy.
Kanske ska du börja ett nytt jobb i närtid eller bara sommarjobba. Oavsett så finns det risk att du får skriva på någon form av sekretessavtal och det här kan ju kännas lite skrämmande. Men vad innebär det egentligen? Vad får man berätta för sin partner och vad kan man straffas för? Ja, det ska jag reda ut här nu tillsammans med Bengt Domeij som är professor i civilrätt vid Uppsala universitet. Välkommen hit till studion.
Tack så mycket.
Du, ska börja med, vad är ett sekretessavtal?
Det är ett avtal som säger att du får inte sprida till någon annan eller själv använda viss information som du har fått. Det är ju någonting man ofta har som anställd men också använder ofta i olika förhandlingar i näringslivet. Och man ska fundera om man ska komma överens om något avtal och då börjar man att skriva ett sekretessavtal.
Och jag förstår att det beror lite på vad det är för typ av jobb. Om du ska börja på regeringskansliet så är det väl väldigt viktigt. Men om du ska rensa ogräs som ungdom för kommunen är det lika viktigt. Alltså, hur vanligt är det att man skriver på någon form av sekretessavtal när man börjar ett nytt jobb?
Det är säkert väldigt vanligt. Och att man sätter på papper är ju säkert mer vanligt när det är avancerade arbetsuppgifter. Och framförallt är det ju viktigt för företag att de använder. I offentlig verksamhet är det inte som regel särskilt viktigt. Men man behöver ett sekretessavtal i de flesta anställningar och har man inte det så har man i alla fall en sekretessskyldighet för att lojalitetsplikten för en anställd innebär att man får bara sprida och utnyttja informationen i den mån man behöver det för att kunna uppfylla sina arbetsuppgifter.
Mm. Har man alltid koll på det här då, när man ska ta ett nytt jobb?
Nej, det är förmodligen inte någonting som folk vet särskilt mycket om. Det tror jag inte. Jag tror att man i de flesta fallen ändå förstår att om en arbetsgivare har information om priser eller annat som man försöker hemlighålla för att kunna konkurrera bättre så har man inte möjlighet att sprida det fritt.
Det är också såklart olika från fall till fall, men går det att säga vad ett sekretessavtal begränsar?
Ja, det begränsar ju möjligheten att yppa för andra, alltså berätta för andra om viss information och det innebär också att man inte själv får använda den här informationen om man till exempel slutar och går till en konkurrent så kan man förbjudas att använda den informationen i det nya jobbet. Så att det handlar om någonting som antingen brukar stå i ett anställningsavtal eller i kanske en IT-policy eller något annat dokument som arbetsgivaren har skrivit på arbetsplatsen. och som just begränsar hur informationen ska hanteras och hur den ska föras vidare till utomstående eller användas.
Och om man får ett framför sig av sin blivande arbetsgivare, måste man skriva på det?
Alltså, du måste ju inte det. De flesta arbetsgivare skulle nog inte anställa någon som inte skriver på ett sekretessavtal. Det tror jag att det, då börjar man verkligen undra vem den här personen är. Men man kan ju försöka förhandla, man bör ju läsa igenom det, se vad det säger egentligen. En del sekretessavtal kan ju vara väldigt långtgående. Men då finns det ju alltid begränsningar i lagstiftningen som säger att vissa typer av information kan man inte förbjudas att offentliggöra.
Mm. Och vad kan hända då om man bryter mot ett sekretessavtal?
Du kan bli skadeståndsskyldig. Man får försöka göra en beräkning av hur mycket skada har motparten drabbats av att den här informationen har blivit hemlig. Det handlar ju ofta om att arbetsgivaren förlorar försäljning, och får man räkna på hur stor försäljningsminskning har det här inneburit.
Mm. Finns det någon skillnad på sekretessavtal och tystnadsplikt?
Nej, det gör det ju inte. Tystnadsplikt är väl oftast någonting som vissa yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården och rättsväsendet och så har, men sekretessskyldighet är ju som regel något som man ingår mellan två parter.
Mm. Men om man nu har skrivit på ett sekretessavtal och så känner man att man blir felaktigt behandlad eller på något sätt sådär, gäller detta då även att tala ut i media? Är det också att bryta mot sekretessavtalet då? Mm.
Det där är ju en väldigt stor fråga och något som man har försökt lagreglera i många olika omgångar. Och för att sammanfatta det så kan man säga att om man offentliggör någonting som anses vara ett missförhållande där offentliggörandet sker i allmänintresset, då går inte det att hindra med ett sekretessavtal. Jag kan gärna ge några exempel. Om det förekommer korruption, om man bryter mot miljölagstiftning, hälsolagstiftning, produktsäkerhet, missbruk av allmänna tillgångar, säkerhetsföreskrifter eller någon annan slags brottslighet som förekommer på arbetsplatsen, då kan inte arbetsgivaren säga att det här får du inte berätta om för att det strider mot en tystnadsplikt eller sekretessavtal.
Mm.
Men om man bara hamnar i konflikt till exempel med sin arbetsgivare, då är ju inte det ett intresse, ett allmänintresse. Det gör inte att man kan liksom hota om att man ska offentliggöra någonting, utan det måste vara något av det jag sa, något allmänintresse som är intressant för samhället i stort.
Mm. Och vem gör den bedömningen? För som arbetsgivare kan man ju ha en åsikt och som anställd kan man ha en annan.
Absolut. Nej, det är ju väldigt svårt i många fall.
Mm.
Det får inte vara helt bagatellartat, det som har skett på arbetsplatsen. Och man får också ta hänsyn till hur värdefull den här informationen är för arbetsgivaren. Så att det blir ju en avvägning, och som allt inom juridiken är det ju sista hand en domstol som måste bestämma.
Mm. Ja, det finns mycket att ha koll på. Tack för att du kom hit, Bengt Domeij, professor i civilrätt. Kom hit och redde ut de här frågetecknen helt enkelt kring sekretessavtal.
Tack. All I can ever be to you is a darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes. I stress the man.
many real things at hand. We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes. Ain't no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down.
Ja, så heter den Tears Dry on Their Own med Amy Winehouse. Hörrni, på måndag så drar nya säsongen av Bachelor igång på TV4 och det är Christopher Stein och Gabriel Adersteg som söker kärleken den här gången. Välkomna hit till mig i studion.
Tack så mycket.
Tack, tack.
Jag vet inte om ni, nu är ju den här säsongen inspelad och ni måste vara knäpptysta kring hur det har gått. Jag vet inte om ni satt och lyssnade förut. Vi hade Bengt här som pratade om sekretessavtal. Jag gissar att ni har fått skriva på ganska feta sekretessavtal här.
Jo, men det har vi ju. Så att, vi kommer inte att spoila för mycket i alla fall.
Men kan ni spoila lite?
Se. Hinta kan vi göra.
Hur skicklig jag är på att fråga här nu då. Men Kristoffer, vi ska börja med dig. Du var ju med i Bachelorette 2024 och du gick ju där med in med en hel del erfarenhet nu då kring det här upplägget. Hade du något nytta av det skulle du säga?
Ja, men det stämmer ju. Lite erfarenhet hade man väl med sig i alla fall. Kanske lite van vid kamerorna i alla fall. Så man kunde slappna av lite. Försökte väl få alla känns lite bekväma med det för de som inte har gjort någonting av det här innan.
Och så vet du hur det är att vara så där otålig och konkurrera med massa andra.
Ja, men exakt. Det är ju väldigt jobbigt att vara en deltagare i huset och konkurrera om samma sak.
Påverkade det ditt sätt att vara mot tjejerna på något sätt?
Kanske inte påverkade mitt sätt, men jag försökte väl prata med dem på ett sätt och man märkte ju också på de som kanske tyckte det var lite extra jobbigt att förklara att jag ändå förstår mycket av det de går igenom.
Men Gabriel, du har bott utomlands en hel del som basketproffs i Italien och på Island. Varför valde du att vara med i Bachelor?
Jag fick ju möjligheten här när det kom och jag var i en position i livet där jag var så här, ganska trött på basketen, om jag ska säga, vara ärlig, och att bo utomlands. Jag hade varit borta i 10 år. Och jag var verkligen i position och sa, okej, men vad vill jag göra nu? Jag kände lite dags att flytta hem, var lite närmare familj och sånt. Så när chansen kom, då hade jag inget bättre för mig. Och jag bara kände verkligen att jag ville flytta hem och göra den här resan. Jag tror tajmingen var perfekt, även om jag hade gjort det annars, om det inte var precis då jag fick frågan.
Har det varit kul då?
Varit otroligt kul faktiskt. Jag ångrar ingenting.
Nej.
Eller än så länge i alla fall. Vi får se när det börjar sändas.
Ja, precis. Ni kan fortfarande gå och smyga runt här lite. Men vad var den största utmaningen för dig skulle du säga?
Jag tror lite det här med att bara förstå hur man ska förhålla sig till allt. Han säger här att han hade lite erfarenhet av att vara i huset. Jag trodde också att det här med att vara med kamerorna. Ge alla tjejer samma chanser och vara där för alla. Samtidigt som man vill liksom... Det var ju de man kanske var intresserad av. Och att ge dem tiden och samtidigt vara öppen för alla. Och bara förstå liksom. Jag tror Kristoffer hade en fördel av att jag har varit i huset. Jag förstod inte vad sägs i huset, vad, hur händer huset, hur mår de där. Jag var lite i min egna bubbla där och bara men lära sig hur man ska förhålla sig till hela situationen. För det är en väldigt speciell situation.
Ja, jag kan tänka mig det. Och också lite läskigt att veta vad som sägs i huset egentligen, även om det är såklart det är olika för varje grupp som är där, men du vet ju.
Ja, men man kan ju inte alltid veta, men man kan ju ha ett hum om, och jag vet att jag frågade tjejerna ganska mycket, hur är stämningen i huset, hur mår alla? Och det var väldigt så, alla mot toppen, det är inga problem, och så vet man att det stämmer nog inte alltid.
Nej, det är ett bra sätt att testa ärligheten och tjejerna också.
Faktiskt.
Ja. Men konkurrensen mellan er då, vad skulle du säga om den, Kristoffer?
Jag vet inte hur jag ska... Ja, men lite finns väl, men kanske inte på det sättet som många förväntar sig. Vi båda kommer ju liksom från sportvärlden och är väldigt tävlingsinriktade. Men vi hittade faktiskt en väldigt fin vänskap under det här äventyret med varandra. Även om vi inte kunde umgås så mycket där. Mm. Vilket kanske är lite märkligt på ett sätt. För att vi var ju också där och dejtade samma personer. Mm. Men jag tycker det har funkat jättebra.
Nej, men jag håller med faktiskt. Jag var ganska säker, jag kommer köra mitt eget race. Det som händer på Kristoffers dejter, det händer på hans dejter. Jag menar, jag var inte i någon position att säga något eftersom jag dejtade flera tjejer samtidigt. Så att jag tycker det var bara en, alltså det var alltid en väldig respekt mellan oss. Så att säga, det var ingen så här konkurrens och inget sånt. Och framförallt nu efter har vi kunnat prata om det på ett annat sätt. Mm. Och då också kom lite närmare.
Vad tänkte du när du liksom lärde känna Kristoffer och såg honom? Fasen, det där kommer vara ett hot hos tjejerna. Alltså. Vad har han som är det största hotet?
Jag tror jag var så inställd på min egna resa. Så att då tänkte jag inte så här i efterhand. Det varit så här, alltså, jag kanske underskattade Kristoffer. Han är väldigt charmig och snygg och bra kille. Men alltså, där jag kom till konkurrens var väl lite så här att man kände viss press på att det, så här, okay, det kanske är någon tjej man var intresserad av. Och då sa jag, okay, men nu måste jag hinna få tid med henne för att... Man har ju så begränsad tid, så det kan ju vara lätt att säga, okay, men då faller hon bort till Kristoffer. Och det kan ha gjort att man sa, okay, men hon har redan gått i hållet, så då kan jag fokusera på de här istället. Mm. Så på så sätt var ju konkurrensen bra också, att man var ändå så här, nu måste jag ge alla tid och verkligen ta vara på tiden. Men generellt så kände jag att jag var väldigt kanske naiv i mitt tankesätt också, att jag var bara så här, men jag är här, jag har kul på mina dejter och vad som händer hos Kristoffer händer hos Kristoffer.
Men lite så är det ju, men det är ju inte så lätt att omsätta den naiviteten som du då uttrycker det som. Jag tycker det verkar i och för sig ganska rimligt att man känner så. Hur har du upplevt det, Kristoffer? Vad såg du för hot i Gabriel?
Ingenting. Nej, jag skojar bara. Nej, men jag var också väldigt fokuserad på min resa, och jag vet att när Gabriel väl kom in och skulle börja dejta alla tjejerna, så var jag fortfarande så fokuserad på tjejerna, så det tog ett tag innan vi ens hälsade på varandra, för vi båda var så inne i vårt liksom. Så det har vi ändå snackat om lite efteråt, men och det är väl sunt också att fokusera på tjejerna, för det är också lätt att tänka att vi som bachelors är i sån bra situation och har så mycket att välja på och så många tjejer, men samtidigt så kräver ju tjejerna ganska mycket av oss också, och får de inte tid, ja, men då kommer de ju inte heller lägga ner engagemang, så att det gäller verkligen att lägga tid på rätt personer och samtidigt ge alla en ärlig chans, vilket är otroligt svårt såklart.
Mm. Programmet är redan inspelat. Gissa att det är ganska svårt att hålla tyst, men ni måste ni, och att det är lite nervöst säkert hur det kommer att ta sig emot, men det kommer säkert bli succé. Avslutningsvis då, är ni kära idag?
Det får ni se på måndag, får ni börja se vad som händer om...
Mycket känslor i alla fall.
Mycket känslor utlovas i den nya säsongen av Bachelor. Kristoffer Stein och Gabriel Adelsteg, huvudpersonerna i den nya säsongen Bachelor, alltså Sverige, som drar igång nu på måndag. Tack så mycket för att ni kom hit från er boys då, så tar vi och lyssnar på Pet Shop Boys istället. Lycka till nu.
Tack så mycket.
Tack för att ni var här.
Tack. To teenage
Pet Shop Boys. Strax Kulturnytt med Andrea Valderrama, och ni ska prata om väskförbudet. För hur blir det med konserterna i sommar, Andrea?
Ja, men det är frågan. Just nu ser det ut att vara väskförbud trots att terrornivån sänkts ett steg.
Okej, det blir mer om det strax då. P4 Extra är slut för idag. Jag fick besök av författaren Marie Ljungstedt, och den intervjun hör du i podden P4 Extra Gästen. Lyssna gärna i appen Sveriges Radio Play. Tekniker idag, Jari Henninen, producent Hans Falk. Jag heter Karin Frick och jag tackar för idag. Imorgon så är det Titti Schultz som styr programmet, och hon gästas av artisten Oskar Lindros, och så träffar hon 11-åriga boktipsaren Karl som nu ska bokdebutera. Jag säger tack för idag. Nu blir det Kulturnytt med dig, Andrea.
När terrorhotnivån nu sänks från 4 till 3 på en 5-gradig skala vill branschorganisationen Sweden Live att väskförbud på sommarens konserter och festivaler skrotas. Joppe Pilgren är verksamhetsledare.
Ja, vi väntar på besked. Jag var i kontakt med polisen senast för några minuter sedan, och de säger fortfarande att de ännu inte kan ge något besked. Men vi tycker som sagt att man har infört det här på grund av höjd terrorhotnivå, och då så ska man ju ta bort det när terrorhotnivån sänks.
Nu kommer Håkan Hellström till Göteborg. Vi har spelningarna här på Ullevi i helgen. Hur tänker du inför det?
Ja, men nu har vi ju ett väskförbud och publiken är inställd på det och arrangören är inställd på det. Så då kommer det råda väskförbud, eftersom det är svårt att ändra på det liksom i sista minuten. Så att, då får det vara väskförbud på Håkan Hellström då. Men där måste hoppas vi på att ta sport längre fram.
Det säger Joppe Pilgren, och Kulturnytt har sökt polisen för en kommentar. Reporter var Ylva Nilsson. Den amerikanske författaren Edmund White har avlidit. Det uppger hans litterära agent för tidningen The Guardian. Edmund White var mest känd för den självbiografiska romanen En pojkes egen historia från 1982. Och han kom också att bli en inflytelserik författare för senare generationers homosexuella författare. Vanan att bearbeta sina egna erfarenheter i litterär form grundlade han redan i tonåren när han insåg att han var bög. Det berättade han i en intervju med Sveriges Radios Roger Wilson 2014.
When I was 14, 15 and I was very traumatized by being gay, I would write about it.
Edmund White blev 85 år gammal. Så musik. Sångaren i norska popgruppen A-ha, Morten Harket, har drabbats av Parkinsons sjukdom. Jag har inga problem med att acceptera diagnosen, säger 65-årige Harket i en intervju på bandets hemsida. Han vet ännu inte hur sjukdomen påverkar hans möjlighet att kunna sjunga. Just nu känner jag inte för att sjunga, säger Morten Harket i intervjun. A-ha är en av Norges största popexporter genom tiderna. Bandet slog igenom 1985 med monsterhitten Take On Me. Sist i Kulturnytt.
Är det Andrea Valderrama? P4 Göteborg är ute på torgturné. Vi har parkerat vår SR-minibuss på Dr. Fristorg i södra Guldheden. Kom förbi och säg hej med dig. Ta med ett tips eller en historia. Vi är här och vi snackar just med dig. Nu närmast Eko. Klockan är 3.
Och här är Ekot. Socialdemokraterna vill inte ge något besked om hur de ställer sig till regeringens avtal med Estland om att hyra fängelseplatser. Ett avtal som skulle kunna ge 600 fängelseplatser för svenska fångar i Estland. Båda ländernas parlament måste godkänna det här avtalet, vilket i sin tur gör att regeringen behöver de socialdemokratiska rösterna i riksdagen. Centerpartiet däremot ger besked. De säger nej till regeringens planer. Det kanadensiska investmentbolaget Brookfield vill bygga Europas största AI-center i sörmländska Strängnäs för flera miljarder kronor. Jakob Högfeldt, som är moderat kommunalråd i Strängnäs, han hoppas att satsningen ska ge tusentals nya jobb.
Det är en fantastisk möjlighet. En möjlighet som vi har jobbat för den här typen av etableringar under en längre tid. Men att den skulle få den här typen av proportioner, det är vi ju glada men mycket ödmjuka inför.
På onsdagen aviserade bolaget att man satsar 95 miljarder kronor på det nya AI-centret som blir det första av sitt slag i Europa och kanske den största industrisatsningen någonsin i Sverige. Förhoppningen är att centret ska bli en AI-hub i Europa och öka kontinentens datakapacitet. Kommunen ska nu sälja 350 000 kvadratmeter stor mark till företaget.
Under en 10-15 års period som förverkligandet av detta beräknas ta så är det storleksordningen 3000 arbetstillfällen och i dem så är det ungefär 1000 som blir stadigvarande. Vi kommer att ta ett beslut om ett markanvisningsavtal som möjliggör den sista pusselbiten för den fulla utbyggnaden av den här sajten.
Sa Strängnäs moderata kommunalråd Jakob Högfeldt. Reporter var Alexander Jakobsson. Hovrätten fastställer nu domen mot den man som ägde hästarna som slet sig och skenade på Djurgården i Stockholm sommaren 2023. En man i 70-årsåldern som skadades av de här skenade hästarna omkom av sina skador. Enligt hovrätten så var hästägaren oaktsam